En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu är vi ju inne i april egentligen 1941, och direkt efter att den här kuppen egentligen har iscensatts i Jugoslavien så gör ju Hitler, beordrar han ju en attack. Och då inleder man med den här bombningen av Belgrad som ska ha varit väldigt, väldigt blodig. Och det är lite svårt att veta egentligen hur många som dör och vad som drabbas, men det beskrivs egentligen som en sån här knockout blow egentligen, där man förstör hela den jugoslaviska liksom försvarskommunikationen. Ja. Och man säger mellan 1500 upp till 17 000 döda i ett anfall. Jag vet inte, den här översiffran känns lite överdriven. Det var, kanske man kan landa någonstans mellan 3 och 4 000 döda. Men som fortfarande är väldigt, väldigt mycket vid det här laget, får man säga.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
Men välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och nu ska vi ta oss an ett ganska komplext tema, får man säga. Det här fortsätter ju på vår andra världskrigets serie, kan man också tillägga. Och det är då det som hände efter slaget om Storbritannien. Och delvis samtidigt också för den delen. Men det handlar om invasionen av Balkan. Och i det även inräknat Grekland.
Ja, och det här är ju, tycker jag då, en del av den här andra världskrigshistorien som är mindre känd, vill jag påstå. Och som ju ofta, allting så att säga, mellan slaget om Storbritannien och fram till anfallet på Sovjetunionen då sommaren 41, det liksom försvinner på något sätt bort. Så har det i alla fall varit för mig tidigare.
Så det här, jag håller med, men det kanske har lite med den här våran geografi att göra, att vi var ganska, är man inte lite fokuserad på Nordeuropa kanske? Och sen är det invasionen av Frankrike, och det känns som så himla centralt. Det här handlar lite grann i skymundan. Och sen är det Italien, som det är egentligen deras inträde i kriget här nu som vi ska diskutera. Ja, jag vet inte varför det har blivit så. Det är kanske också för att det är så himla rörigt, får man väl säga också, när man läser in sig på det här. Så det är inte någon, det finns ju ingen lätt dramaturgi att ta sig an. Och det är så väldigt mycket åsikter också om varför och hur och vad som kunde ha hänt och så vidare. Och det är ju ett oerhört komplext diplomatiskt spel som pågår innan.
Men vi kan väl börja med en grundförutsättning, och den tycker jag är viktig att ha med sig här. Den är att Mussolinis Italien och Mussolini, de har ju så att säga Medelhavet som sin intressesfär. Medan Hitler-Tyskland och Tyskland, och då ska vi komma ihåg att Hitler ju ändå i någon mening är ju en beundrare av Mussolini som den här urfascistiska ledaren. Men han inser ju ganska snart här, vart efter åren går, och inte minst i det här fallet vi ska prata om idag, hur egentligen inkompetenta italienarna är och hur otroligt små resurser de har egentligen att bedriva krig. Mm. Men Hitler är ju framförallt intresserad egentligen av de här mera norra Balkanområdena. Och då pratar vi om Rumänien, Bulgarien, Ungern. Och någonting som han ju väldigt, väldigt gärna behöver ha kontroll över, som är helt avgörande, det är ju de här oljefälten som finns i Rumänien. För det är den enda olja han har egentligen har kontroll inom räckvidd, så att säga.
Mm. Så att, han importerar ju också olja från Sovjetunionen, men den relationen är ju lite mer anstängd och lite mer riskfylld. Men man ska också säga att det handlar inte bara om olja, Martin. Det handlar ju också om att det här är deras vapenindustriella kornbord, kan man säga. Att det är mycket av de här metallerna som de behöver måste de importera från de här områdena, bland annat nickel. Så det ligger ut. Så det är i princip en hel rad av naturresurser som de behöver. Och det är därför också är så väldigt känsligt det här området. Men så kan man kan väl lägga till också att även om Italien ser Medelhavet som sin eller Mussolini ser Medelhavet som sin främsta intressesfär, så har han ju också ambitioner att också engagera sig i Jugoslavien.
Ja.
Och länge försöker Mussolini ändå få ett godkännande av Hitler egentligen för någon slags offensiv in i Jugoslavien. Faktiskt.
Ja, och det är ju Albanien först väl som ju Italien tidigt ockuperar redan 1939. Och det ska vi också komma ihåg här för att få hela bilden klart för oss, att det är viktigt att påminna lyssnarna om det, att Ribbentrop-Molotov Pakten gäller ju här som ett paraply. Så att man har ju så att säga en uppgörelse med Sovjet. Du var ju inne på det där att man har fortfarande ett inflöde av viss råmaterial från Sovjet. Va? Men det är ju ingenting man kan räkna med. Och vi kommer ju komma till det sen, att det är nu som tanken om det här anfallet mot Sovjet också väcks. Men precis som du säger, att Italien har ju intresse av det här området. Och tar ju Albanien redan 1939. Mm. Och sen kan man ju fråga sig, varför blir det så att Tyskland till slut, samtidigt som man börjar bygga upp och ställa in armén på det här enorma anfallet mot Sovjetunionen, som handlar ju om att samla 180 divisioner. Varför kastar man sig ner över Balkan i en blixtoperation och tar Jugoslavien, Grekland och sen så småningom också Kreta? Varför gör man det? Det tycker jag är spännande. Och där har ju forskarna haft väldigt olika åsikter, eller hur?
Jo, precis. Vi har ju en favorit, du och jag, van Krevelt, som vi gärna läser.
Ja, Martin han har skrivit van Krevelt, väldigt...
ja. Ja, Martin van Krevelt som har skrivit. Den här är ju ganska gammal, får jag säga också. Den är från 73 eller 74 eller någonting sånt där. Mm. Han gjorde en väldigt ingående studie av Hitlers intentioner och strategier för det här området. Och det som är så intressant är ju den här vändningen från att ha varit extremt rädd för att sätta igång konflikter i Balkanområdet, just av de här orsakerna runt naturresurserna där, till att helt plötsligt satsa allt på ett kort egentligen och skicka ner. Och också att han skickar dem igenom Jugoslavien. Mm. Som då försöker behålla den här neutrala positionen och dessutom genomgå en statskupp bara för att deras prins då, var han prins
Peter, ja.
Paul va? Mm. Han skriver ju på den här tripartitpakten.
Ja, just.
Och detta utlöser en kupp i Jugoslavien och ett par andra då tar över och försöker dra tillbaka det och behålla Jugoslaviens neutralitet. Så det här är ju väldigt, så man fattar ju att det pågår grejer här och detta tar ju Hitler som en personlig förolämpning i princip, och därefter beordrar han ju också anfallet. Men där kan man kan ju fundera på varför var det så då, att helt plötsligt för under en lång tid så har han varit väldigt emot det här, till att helt plötsligt bara acceptera en total sönderdelning av den jugoslaviska staten.
Ja, och då kan vi också lägga till att det här är också en tid då man ju just har skrivit under den här trepakten mellan Japan, Italien och Tyskland, som egentligen är en antikommunistpakt, och då vill man ha med de här staterna. Och där har man ju då bland annat, man får ju med då sen så småningom Bulgarien, Ungern i det här. Och då vill man ha med, precis som du sa, locka in även Jugoslavien i det här. Och då kan man ju fråga sig, varför är Jugoslavien då intressant? Ja, vi har nämnt att de har tillgångar av, vi kom överens om, vad var det? Aluminium, tenn, nickel och sådana saker. Men det är inte bara det, utan det visar sig nu att när man nu till slut bestämmer sig för att anfalla och ta Balkan och Grekland, då kan man inte göra det rent militäroperativt genom, vad ska man kalla det för, en allierad, Bulgarien. Därför där är vägsystemet och järnvägen så uruselt, så det går helt enkelt inte att anfalla på ett, om man uttrycker så, vettigt sätt in i Grekland. Utan man måste ta Jugoslavien, därför att gränsen mot Grekland där är bättre att helt enkelt anfalla över. Det är också liksom den klassiska anfallsvägen ner, söderut, ner i Grekland. Och där kan vi också lägga till då att gränsen mot Bulgarien, och det här har vi ju anledning att fördjupa oss i, eller hur?
Ja, absolut.
Här har vi ju den här försvarslinjen som är byggd, vi kan ju återkomma till den.
Det finns så många sådana där
så där finns det liksom ett, vad ska jag säga, ett militärt skäl.
Men vi måste säga vad den heter. Vi måste säga vad den heter, med Taxaslinjen.
Just
alltså
det.
Den är, jag tycker vi får, som du säger, vi får återkomma till den, för den, det finns ju en gemensam nämnare där i Maginot-linjen, med Taxaslinjen, Atlantvallen och även Per Albin-linjen här i Sverige. Alltså, det finns något intressant där.
Men så det där är bakgrunden. Så att det ena ger det andra. Sen ska man väl också komma ihåg att Italien också vid den här tiden har ju inlett en offensiv i Nordafrika. Så det är väldigt rörigt och väldigt många nu faktorer som spelar in. Och där i slutar med att tyskarna får ju faktiskt hjälpa italienarna även där. Det går ju bra inledningsvis och sen blir italienarna överkörda. Och som jag ju uppfattar så är ju en viktig faktor här som sätter igång den här viljan då från Hitlers sida att till slut bestämma sig för att genomföra då den här Marita, operation Marita, det vill säga anfallet och invasionen av Grekland, det är ju att Mussolini har ju redan dragit igång. För han drar ju igång en offensiv mot Grekland i oktober. Som
absolut,
ju misslyckas. Han kör ju fast där. Så det är ett skäl.
Ja, det är ett skäl. Men det andra skälet är ju också det här misslyckade diplomatiska relationerna med Sovjetunionen som börjar krackelera totalt nu. Det finns ju, och ett övergripande mål är ju att bilda en slags kontinental blockad igen. Mm. Fast ännu större, tillsammans med Ryssland och Japan. Och detta misslyckas ju. Han vill ju så att säga få ihop Ryssland och Japan för att istället få Sovjetunionen fokusera på de, så att säga, Mellanöstern istället för att fokusera på Europa. Men det är ju just i Jugoslavien det här brister. För det är det han inser också, att de här, att jugoslaverna står ganska nära Sovjetunionen. Mm. Och de har sökt kontakter där via Ankara i Turkiet. Det är väldigt komplext där. Ja. Så en av de här orsakerna till att han slutligen accepterar Mussolinis offensiv, det är ju när han inser att spelet med Sovjetunionen faktiskt är över. Han kommer inte kunna få, Hitler kommer inte kunna övertyga ryssarna om att de måste fokusera på Mellanöstern istället och låta Europa vara och nöja sig med det de har.
Du vet vad jag tänker på när du sitter och pratar här nu?
Nej, säg,
att det är väldigt likt egentligen, det finns ju paralleller till Napoleonkrigen.
Ja, absolut, jag menar, det är ingen slump att han använder ordet kontinentalblockaden själv.
Ja, och det var det jag tänkte säga just, att det du anspelar på där, det är ju den blockad av brittisk handel som Napoleon sätter igång 1806. Så det är ju alldeles rätt som du säger, att här nu är relationen till Sovjet på glidning, det kommer så småningom att bli ett brott. Samtidigt så har han den här problematiken med att Jugoslavien går ju inte med på. Det blir ju en kupp i Jugoslavien som du redan har pratat om. Och de håller liksom fast vid någon form av, ska man kalla det för, neutralitet. Sen kan man ju diskutera naturligtvis hur vettigt det var av de här jugoslaviska ledarna. Det är ju en general som tar makten där så småningom. Men, och sen har vi då också Mussolini som liksom har satt igång ett misslyckat anfall mot Grekland. Ja. Så att det är liksom redan igång. Men jag skulle vilja skjuta in en faktor till här.
Ja, kör hårt.
Och det är ju kanske det som egentligen, jag vet inte om det är den viktigaste. Jag skulle nog vilja säga att det är den viktigaste faktorn. Och den är ju att han vill ju inte att britterna ska ha kontroll över grekiskt territorium. Därför att vad innebär det? Jo, britterna kan använda flyg för att nå oljefälten i Rumänien som är så betydelsefulla. Så här tror jag vi har skissat. Jag tror att vi har skissat du faktiskt de viktigaste faktorerna här.
Mm. Ja, det är precis. Det är mycket prat om just Kreta. Vi får ju prata om Kreta i ett annat tillfälle, men det är ju en av grejerna här. Och det är ju det som Mussolinis misslyckade offensiv bidrar ju till en möjlighet för britterna att landsätta trupper just i Grekland.
Just det.
Och det är ju här som, det är då han får panik, Hitler, och inser att det här ja. vi måste kliva in.
Men då ska jag bara väl lägga till det att grekerna inledningsvis klarar sig väldigt bra mot italienarna. De lyckas ju faktiskt stoppa det här italienska anfallet och till och med trycka tillbaka italienarna. Vilket är ju fullständigt, för Hitler i alla fall, helt fullständigt obegripligt. Och grekerna vill inte ha brittiskt militärt stöd så länge som det går bra. Utan de släpper ju in britterna först när de märker att nu är Tyskland på väg att anfalla oss. Och då skickar ju, det kan vi kanske säga då, britterna skickar ju luftstyrkor. Och de skickar också sedan en expeditionskår på 4 divisioner, ungefär 50 000 man.
Och där vill jag av australienare och nya zeeländare faktiskt. Det är deras inträde i det här kriget.
Ja, och där vill jag ju komma med en reflektion. Jag tycker det är ganska fascinerande att britterna som på något sätt är nere på knä egentligen under slaget av Storbritannien. De har ju knappt hämtat sig från det. Från den här stora luftinvasionen. De har resurser på grund av sitt kolonialvälde och sätta in expeditionskår i Grekland. Och de har en flotta som ju är överlägsen i Medelhavet. För det kan vi också nämna här att under den här perioden, och det finns ju saker som i anledningen att komma tillbaka till, tycker jag, som är spännande, att britterna agerar ju både mot den franska flottan i Nordafrika, man agerar också mot den italienska flottan och sänker en massa fartyg både på, och det kan ju vara intressant för lyssnarna att förstå då att det beror ju på att den franska Vichy-regimen under Pétain spelar ju med tyskarna. Och då vill britterna slå ut alltså den franska flottan som de inte riktigt känner att de har på sin sida, delar av den franska flottan. Så att det här är också liksom ett spel ur britternas synvinkel som är väldigt, väldigt spännande. Men så situationen är
Franco
det,
spelar också in här. Och man kan ju lägga till att Franco spelar också en del av det här. Då, i det att ja, men här kommer ju det stora vägvalet för den spanska nationen. Att de går ju inte med här i krig. För Franco har ju helt orimliga krav på territoriell expansion i Nordafrika. Som Hitler absolut inte kan gå med på. Så det pågår ju en konflikt här mellan Frankrike och Spanien. Då, som har samma intressen egentligen i Nordafrika. Och varpå Hitler blir då tvungen att lämna ut. Han gör ju en väldigt känd resa genom Europa här då. Där han träffar Pétain och han träffar Franco för att sen åka till Italien och träffa Mussolini. Och då han försöker få med allihopa de här gemensamt. Men han får aldrig med Franco. Det gör ju också att den här östra delen av Medelhavet blir mycket mer intressant. Bland annat Kreta seglar ju upp här som den kanske viktigaste liksom, positionen mitt i havet.
Oktober 1940, det är det du pratar. 4 oktober träffar han ju Mussolini i Brennerpasset och resonerar
just
med Mussolini.
Just det, Brennerkonferensen.
Och sen som du säger, den fantastiska resan som Hitler gör. Den 23 oktober träffar han Franco och sen den 24 oktober Pétain. Och där finns ju en intressant, rolig historia det där just att han har lämnat det här mötet med Frank och så säger han någonting i stil med att jag skulle hellre dra ut 3-4 tänder än att uppleva det mötet igen. Därför, för att Franco är hal som en ål och Hitler får ju inte med Franco, och det är precis som du beskriver där, och kommer ju med fullständigt absurda krav. Och poängen med att få med Franco är att Hitler har ett önskemål om att spanjorerna ska ta Gibraltar och minska den brittiska möjligheten att stänga Medelhavet. Det är väl det som är den militärstrategiska idén där, så att säga. Eller det som ligger bakom det.
Men har du varit i Gibraltar någon gång?
Nej, det har faktiskt inte varit. Nej.
Nej, det är lite off-topic i och för sig. Man kan säga så när man är där. Jag har varit där en gång efter en språkresa i Spanien som typisk 80-talist jag är. Men när man är uppe på den där stenen, för det är ju bara en sten alltså, det är en enorm klippa bara, och du ser ju över till Afrika därifrån, då fattar man dess liksom militärstrategiska position alltså, och då är överblick över hela inloppet egentligen på den här, och det är i princip, det är bara platt mark runt omkring. Helt platt, och sen är den här enorma stenen och som det är, ja, det är fascinerande områden.
Men
hur som helst, kan vi återgå till Grekland? För jag tycker att vi måste också säga det här om Metaxa. Den här märkliga personen som Han var ju också diktator. Men han är ju, å ena sidan har en fascistiska drag och sätter igång liksom en diktatur egentligen i Grekland. Samtidigt så blir han tvungen att bli pro-brittisk i det att hans kung, som han är väldigt lojal mot, kung George den andra, som tillsätts 1935 i en konstitutionell monarki, han är anglofil, medan Metaxas själv är germanofil. Mm. Så de pågår en sån här konflikt här som är väldigt intressant. Men så hände ju det här mötet då med den italienska diplomaten den 28 oktober 1940. De egentligen får ett ultimatum då från den italienska staten och säga att ja, men ni måste ge upp, tillåta italienska trupper på ert område, vissa strategiska punkter som inte egentligen var specificerade. Och då säger Metaxa nej, bara rakt av. Och detta har blivit känt som oxidagen. Oxi betyder nej på grekiska, som man fortfarande idag faktiskt firar som helgdag. Det är väldigt intressant. Ja, den lever kvar där och det är ju liksom, har blivit en del av den här grekiska berättelsen om det där hårdnackade motståndet. Och faktiskt är det ju så att Grekland är ju den enda europeiska staten som lyckas motstå axelmakterna under hela kriget egentligen.
Ja, i någon mån får man ju säga. Ja. Sen blir de ju ganska kraftigt överkörda. Nej, men jag håller med. Och jag tycker att det kan vara viktigt också att säga här nu att när vi bollar de här olika förspelet till det här konkreta anfallet, att du var inne på det. De här staterna är ju diktaturer i olika varianter. Alla de här staterna på Balkan uppöver. Och egentligen är det bara Tjeckoslovakien som är den enda demokratin. Men som ju redan har körts över tidigare här. Innan andra världskriget. Och sen hittar vi egentligen den enda demokratin sen längre upp norrut. Och det är ju Finland i Centraleuropa. Så det är viktigt att komma ihåg här. Det som händer då, det är ju att tyskarna så småningom anfaller och tar Jugoslavien väldigt snabbt och väldigt lätt, eller hur?
För speciellt när bombningen av Belgrad har ju blivit
klassiska.
Som det, ja. Och det är lite oklart hur många, och det som, ja, det här sker ju bara direkt efter, nu är vi egentligen inne på 1941 då. Jag vet inte om vi ska hoppa över den här italienska offensiven, vad som hände med den. Men nu är vi ju inne i april egentligen 1941. Och direkt efter att den här kuppen egentligen har iscensatts i Jugoslavien, så gör ju Hitler, beordrar han ju en attack. Och då inleder man med den här bombningen av Belgrad som ska ha varit väldigt, väldigt blodig. Och det är lite svårt att veta egentligen hur många som dör och vad som drabbas, men det beskrivs egentligen som en sån här knockout blow egentligen, där man förstör hela den jugoslaviska liksom försvarskommunikationen. Ja. Och man säger mellan 1500 upp till 17 000 döda i ett anfall. Jag vet inte, den här övre siffran känns lite överdriven. Det var, kanske man kan ha någonstans mellan 3 och 4 000 döda. Mm. Men som fortfarande är väldigt, väldigt mycket vid det här laget, får man säga. Än så länge har ju inte massbombningar av Tyskland påbörjats. Och det vi har att jämföra med är ju bombningen i Coventry bland annat. Mm. Och några av de här underslaget i Storbritannien, så det är ju väldigt, det är ju väldigt blodigt.
Ja. Nej, men, man kan väl kanske, nu kanske vi hoppade då fram att det är 41 redan med anfallet, men jag tycker att det, jag kommer faktiskt att tänka på en sak, och det är ju våran podd här, så då får man gå tillbaks faktiskt. Mm. Det är en sak som jag tycker är spännande här också, att mötet, Hitler möter ju en massa personer. Vi har varit inne på att han träffar Petain, han träffar Mussolini, han träffar Franco. Men han möter också, det är ju också ett möte, inte med Hitler inblandad, men personligen. Men Molotov och Ribbentrop träffas ju också i november faktiskt 1940.
Just det, i Berlin.
Ja, jag skulle vilja gå tillbaka till det, för det är också så spännande det där. Att då så är det ju så att tyskarna vill ju då genomföra den här operationen och ta för sig mer ner på Balkan. Det vill inte Sovjet. Sovjet kommer dit och är faktiskt riktigt tuffa. Alltså Molotov är ganska oförskämd faktiskt i sina krav på Hitler-Tyskland. Och där märker man ju väldigt tydligt nu att den här relationen mellan Sovjet och Tyskland är på väg att krackelera. Och det spännande är ju då att, och det finns också en sån här härlig berättelse, det känner du säkert till, du som är skyddsrumsfanatiker, Peter. den är ju då att mitt under den här förhandlingen då, här pågår ju bara under 48 timmar, målet har vi bara 48 timmar i Berlin, då plötsligt anfaller ju brittiskt flyg Berlin. Så att förhandlingarna, samtalen de sista, de äger rum nere i ett skyddsrum. Och då säger då Ribbentrop att men Storbritannien är nere på knä, de är snart färdiga, de kommer snart att skriva under fred. Och då säger Molotov bara sarkastiskt, men varför sitter vi i så fall här nere i skyddsrummet och vilka är det som bombar oss? Det är lite spännande. Så att vi ska klart för oss att den här Balkananfallet sker ju i en period ju där egentligen vi är på väg mot den stora uppgörelsen i andra världskriget. Mm. Och nu tillbaks till Jugoslavien. Jugoslavien körs ju över blixtsnabbt av den tyska armén. Och du har varit inne på bombningarna i Belgrad. Mm. Så det är egentligen inte så mycket att fördjupa sig i. Det som jag tycker är intressant militärt är ju att man ju anfaller in i ett område där ju faktiskt NATO-trupper ogärna ville gå in på 90-talet. Därför att det är så svårt att operera. Men här använder alltså tyskarna pansar faktiskt i ett bergsområde med ganska stor framgång. Och det enda sättet att förstå det där på, det är ju att tyskarna är så materiellt och utbildningsmässigt överlägset och att jugoslaverna är så underlägsna. Mm. De har ingenting att sätta
in. Ja, det sägs att de i princip bara har, de har lite förstärkning av tjeckiskt, några tjeckiska pansarvagnar tror jag, och lite utrustning, men det är egentligen det enda de har. Annars kör de med samma teknik som man har under första världskriget. Ja. Men den här kapitulationen sker ju, alltså, ska vi se här, den torsdagen den 17 april 1941. Mm. Och då har de, attackerar man alltså den 6 april. Så på ungefär en vecka så är slaget över för Jugoslavien egentligen. Ja. Men då får man komma ihåg också att det här är ju ett land som är helt och hållet inringat vid det här laget av axelmakterna. De har ju egentligen ingen väg ut. Det finns ingen möjlighet till stöd överhuvudtaget. Och Hitler ser ju till att han får understöd från alla håll. Så de attackerar ju samtidigt från italienarna kommer från Albanien, tyskarna kommer från Österrike, de har från Rumänien och Bulgarien, från i princip alla riktningar. Ja. Det är bara Grekland som inte, så den gränsen, och som är egentligen mest intressant för tyskarna då, som inte är liksom ansatt i det initiala skedet i alla fall.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, och då kan man säga, och då har pratat om Jugoslavien, alltså anfall sätts igång den 6 april som du säger. Jugoslavien kapitulerar 17 april, jag bara upprepar ju bara det du har sagt. Och sen tar det, trots då att grekerna ändå har visat stor duglighet militärt här, så är man ju helt underlägsen. Och deras problem, alltså deras operativa problem, det är att de har ju den här försvarslinjen mot den bulgariska gränsen. Men den har de ju inte så stor användning för då, tyvärr. Därför att tyskarna ju helt enkelt kan kringgå den här försvarslinjen genom att de ju tränger fram ner mot Grekland söderut från Jugoslavien.
Det är väldigt likt anfallet av Frankrike ett år tidigare. Ja,
det finns paralleller, precis. Det finns paralleller att man ju går genom Ardennerna, att man går så att säga runt den här Maginot-linjen. Det håller jag med om.
Och via ett neutralt land då, som desperat försöker hålla sig utanför den här konflikten.
Eller man skulle kunna säga så här, att en sån här klassisk faktor eller vad ska jag säga, beteende eller sätt att agera militärt i världshistorien, det är ju att alltid försöka kringgå. Att alltid försöka gå runt en stark befäst linje eller en överlägsen fiende. Och det är ju det som tyskarna gör här. Man kringgår ju den här försvarslinjen. Och, ska vi säga någonting? Du är ju så oerhört fascinerad av sådana här försvarslinjer, Peter. Är du det? Är det mest skyddsrum du ser?
Nej, men jag tycker att det är intressant att det finns så många av sådana här linjer som byggs upp på den här perioden. Som så här olika försvarssystem. Då. Det är ju, med Taxaslinjen består ju av typ 21 olika stationer och utspridda över en lång linje med sådana här pansarhinder och annat. Ja. Och det är ju ett intressant byggnadsprojekt som påminner väldigt mycket om Maginot-linjen. Och även för svensk del liksom Per Albin-linjen och liknande. Såna här, och Atlantvallen då, som Tyskland eller som Hitler bygger. Mm. Det är klart de är intressanta. Men det som händer är ju också att man då, i och med den här manövern genom Jugoslavien, så splittar man ju också upp den grekiska försvaret i två. Så att, och i princip låser ut den östra delen mot Bulgarien och man klyver egentligen Grekland i två. Och det är ju intressant. Då har de ju samlat en väldigt stor del av på den västra delen av Grekland för att mota den italienska offensiven egentligen. Så det här blir ju som en dödsstöt. Men jag vet inte om vad finns det för intressant att säga om själva i övrigt kring den här grekiska eller invasionen av Grekland, Martin. Det känns som att den går över på ungefär på samma sätt som Jugoslavien dukar under, så går det väldigt snabbt här.
Ja, det tar ju 3 veckor i alla fall, så tar man Aten. Och det man kan säga är ju det här som vi redan har varit inne på, att Grekland har 2 arméer. Den första armén som står i väster och den andra armén som står i öster och då har sin stödjer sig på då på Metaxa-linjen. Och man får ju direkt problem. Den brittiska expeditionskåren håller emot på vissa ställen. Bedriver en del som vi skulle kalla för fördröjningsstrid mot tyskarna. Men är underlägsna tyskarnas förmåga att samverka med, de har ju luftherravälde och pansar. Och man helt enkelt bara, försvaret kollapsar och britternas egentligen största problem, det blir att hur 17 ska vi få ut de här trupperna att evakuera de här? Man kan ju skratta lite åt det, de är ju bra britterna på att evakuera, kan man ju konstatera. Och det gör man ju, och de här trupperna kommer ju sen att slås igen då på Kreta senare. Så det är ju britternas stora problem. Så det går ju väldigt snabbt. Och här kan man väl något, om man nu får uttrycka sig på det sättet, kan man ju tycka lite synd om grekerna som ändå förfaller var ganska militärt dugliga som man var inne på tidigare. Ja. Men som är helt chanslösa. Därför att man får inte något understöd av flyg. Hade britterna, här kan man ju spekulera, hade britterna kunnat nu ha resurser att sätta in och kanske naggat det tyska luftherraväldet i kanten lite, eller kanske till och med tagit över det, då hade det kanske varit en liten annan sak. Men det är bara spekulationer.
Men, visst. Men jag menar, Tyskland går in med över 900 flygplan i den här offensiven. Och Italien kom in med 660. Det är lite svårt. De har inte så mycket att säga till om det här faktiskt.
Nej.
Men det är ju intressant att säga det här. Det är ju Metaxa då som är ledaren så att säga, och tillsammans med generalen Alexander Papagogos. Det är egentligen de som står för den här stora, vad ska man säga, taktiken som ändå lyckas ganska bra. Så det är imponerande.
Det är det. Men sen tar ju tyskarna då Grekland. Och här är saker som jag tycker man kan ändå föra fram. Jag ska bara säga en annan sak först kanske. Att de möter ju alltså den 12:e och andra tyska armén som har satt sig igång för den här operationen. Och det är ju moderna arméer som har pansarförband och som är mekaniserade, motoriserade. Så det är klart att de möter ju det, så att säga, toppen av militär förmåga vid den här tiden. Men det finns en sak som jag tycker är spännande, och det är att ibland ser man i litteraturen att man brukar hänvisa till att det här är sista gentlemannakriget under andra världskriget. För grekerna då släpps omedelbart. När de har gett upp, kapitulerat och lämnat från sig sina vapen, så skickas de hem. Tyskarna tar ju hundratusentals grekiska och jugoslaviska fångar. Och just när det gäller grekiska armén så släpper man de här direkt. Det som däremot är ett problem sen för greken och för så att säga, fortsatta utvecklingen i Grekland, det är ju att tyskarna har, ju Hitler har som idé här att ge det här till Mussolini, till italienarna, för att hålla sin svaga allierad så att säga på gott humör. Så att många grekiska förband och generaler, hela divisioner, hela armé tvingas att kapitulera en andra gång för italienarna.
Ja, just det. Ja, men det där, ja.
Ja, och det där såg ju
en blodsfiende i Italien.
Ja, och det såg ju ett enormt hat mot italienarna. Men när det gäller just relationen mellan tyskarna och grekerna så är den ändå just, man brukar använda begreppet gentlemannamässig, och det tycker jag är ett spännande faktum. Sen vet vi att andra världskriget knappast ju karaktäriseras av gentlemanna takter, om man uttrycker sig så. Men det där tycker jag man kan föra in här. Sen kan man väl konstatera att tyskarna har ju egentligen väldigt små förluster under det här kriget. Det är alltid lite bizarrt att prata om små förluster när det ändå handlar om tusen.
Ja, men om man tittar på invasionen av Jugoslavien så får man nog ändå erkänna att det är så. Det är ju löjliga siffror i jämförelse.
Ja, tyskarna förlorar ju ungefär 45 000 man i anfallet på Frankrike och Belgien. Här förlorar man 1100 stupade, sen ytterligare ungefär 4000 i saknade och sårade. Britterna tappar ju ungefär 11 000 man i tillfångatakade, stupade och
är det den här expeditionskåren i Grekland då? Eller?
Men man lyckas ju alltså få ut ungefär mellan tummen och pekfingret 4/5 av den här kåren. Som du har varit inne på, nyzeeländare. Jag kan inte låta bli att upprepa det. Det är ju fascinerande att man har nyzeeländska soldater i Grekland.
Ja, men de kommer spela en intressant roll sen. Vi ska prata mer om det när vi går in på Kreta 1941, för det är det som händer härnäst kan man väl säga. För att nyzeeländarna spelar ju en väldigt viktig roll här, och det är ju deras stora stund egentligen under andra världskriget som sker på Kreta sen. Så det ska vi... Ja, jag antar att det är de här trupperna då som omlokaliseras till Kreta. Det måste ju vara så.
Ja, ja, så är det. Och de kommer ju sen att slåss. Ja. För det som vi ska ägna ett samtal kring här sen så småningom, det är ju den här, tycker jag, väldigt spännande, intressanta luftlandsättningen på Kreta. Som ju är den första luftlandsättningsoperationen av den storleken. Det kan man ju nämna här att en del av de här grekiska öarna tas ju faktiskt med luftlandsättningar av tyskarna. Ja.
Är det Korintkanalen du tänker på?
Ja,
nu?
Precis, bland annat. Och sen kan man väl nämna också, tycker jag här, att nämna eller liksom sammanfatta lite. Vad är det som gör att det här går då så fort? Och vi har ju varit inne lite på några saker. Den jugoslaviska kollapsen, den är ju avgörande. Mm. Därför att, det behöver vi inte upprepa. Det gör ju att den grekiska armén hamnar ju i en tvåfrontsituation. Och att man kan kringgå den här med taxalinjen. Britternas liksom misslyckande. Man kunde kanske ha pumpat in mera trupp, uppträtt på ett effektivare sätt. Luftherraväldet är tyska, har vi sagt. Tyskarnas överlägsna utrustning och utbildning. Och sen också att man, trots att man nu var underlägsen, kunde man ha samordnat bättre mellan greker, britter och jugoslaver. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att, som vi har varit inne på, att både jugoslaver och greker är väldigt rädda för att få brittisk hjälp. För att kommer den in för tidigt, då tror man att det kommer att trigga tyskarna att anfalla.
Men vänta, nu får du hjälpa mig och erinna mig om vad som det här stämmer. Va? Är det inte så att också det pågår en liten en diplomatisk strid mellan Grekland och Jugoslavien också om en hamn? Va?
Jo,
eller då... är det Bulgarien? Eller om med Thessaloniki? Jag vet att jag läst lite om
det. Jo, nej, men det finns alltså konflikter mellan de här grannländerna. Absolut.
Mm.
Och det är både jugoslaver och bulgarier har i Grekland så att säga diplomatiska konflikter med. Så att det är ju inte så att det är lätt att samarbeta. Det är ju inte så att de här driver en gemensam linje. Och alla de här staterna då, vi har nämnt Ungern, Rumänien, Bulgarien, de är ju helt så att säga infiltrerade och övertagna av tyskarna också, ska vi komma ihåg här. Men en sak som jag tycker vi skulle kunna ta upp med tanke på Martin van Krefelds forskning kring det här, och där vi ju inledde på något sätt, den är ju alltså, vilken betydelse har det här för Barbarossa? Sköt det här upp Barbarossa? Det är ju en sån här klassisk frågeställning.
Men varför är den frågan intressant? Det fattar inte jag riktigt. Jag fattar att man har tvistat om detta. Men varför är det så liksom... Varför, alltså, vad spelar det för större roll då? Alltså, vi måste prata om några månader bara fram och tillbaka här.
Ja, alltså, jag tror att det handlar om att eftersom ju Barbarossa och anfallet på Sovjetunionen blir ju så att säga den stora uppgörelsen under andra världskriget, och att det sen visar sig att man når ju inte och tar ju inte Moskva och så vidare, då blir ju där tidpunkten för att igångsättandet av Barbarossa så viktigt. Och därför hittar man och söker ju förklaringar till varför man sköt fram den. Och där vill jag ju påstå att forskningen och Martin van Krefeld är ju väldigt tydliga att den här Balkanoperationen, den påverkar marginellt Barbarossa, utan man skjuter ju fram datumet för Barbarossa av helt andra skäl. Framförallt att våren är sen och att man inte kan sätta igång anfallet. Men de här förbanden som finns och används nere på Balkan, de hinner omgruppera och komma med i anfallet på Sovjetunionen. Så att det är min tolkning av vad litteraturen står.
Det är samma här. Jag tycker också att han får det att framstå som att det egentligen inte innebar någon större förändring. Och att han Hitler egentligen ser till då att när han inser att italienarna inte kan säkra den här flanken. Det handlar inte bara om de här oljefälterna. Det handlar också om att man har säkrat liksom den här tyska flanken från brittiskt inflytande då under den här operationen som man planerar. Men det verkar gå väldigt snabbt här. Från det där beslutet som kommer ur mötet med Ribbentrop i Berlin till att man sätter igång Barbarossa. Och det tycker jag är rätt fascinerande i och för sig. Det kan man ju nämna i samband med detta då, att Hitler har ju den här taktiken att han hela tiden ber sitt kommando här att göra olika planer och bygger upp ett par, tre olika planer. Han har ju som här handlingsalternativ hela tiden, så att så planerna för Barbarossa pågår ju samtidigt som det också pågår planer för Gibraltar till exempel. Och som man då liksom i princip bara väljer emellan när situationen uppstår. Det är väldigt, väldigt intressant, som bland annat van Krevel då framhåller som ett kännetecken för Hitlers strategi.
Men jag
får säga så här också, en lite som man kan tvista om kanske, det är väl... Van Krevel menar ju i princip att hela den här operation Barbarossa som vi snart kommer komma in på i den här poddserien är ju att målet är ju egentligen bara att sluta fred med Storbritannien från separat genom att liksom blockera Ryssland och Sovjetunionen, att man får britterna att inse att spelet är förlorat, att de aldrig kommer kunna påräkna stöd därifrån. Jag vet inte vad du säger om det, Martin.
Nej, men jag tycker att det, jag är inte helt övertygad, för jag tycker att det tappar van Krefeld lite bort den här ideologiska aspekten. Det kan kanske bero på att han är så tydligt, får bara säga, militärhistoriker. Nu sparkar jag ju egentligen, såg jag egentligen på den gren jag själv sitter på, men att han glömmer bort lite det här ideologin. Det var jag faktiskt hade lite självinsikt, Peter, märkte du det?
Ja, jo, det var jag imponerad.
Men jag tror att, jag tror att om jag får föra en annan tanke vidare, den är ju att han har ju världsherraväldet som mål. Och det skulle ju göra då att det där på något sätt skulle verka vara rimligt. Därför då är det ju Storbritannien han måste slå ut. För de har ju hela världsomspännande kolonialvälde. Och därför är ju också Balkanoperationen inte bara nödvändigtvis en perifer operation. Utan om vi tänker då Grekland och sen ta Kreta för att sen kunna slå mot Mellanöstern. Och slå Suez och så vidare, det brittiska kolonialväldet. Så där finns det ju en aspekt som är spännande. Att det kanske är viktigare i en förlängning. Men jag tycker du är inne på någonting du var inne på det här med planerandet. Att man ska komma ihåg att militärer planerar ju för allt. Och det pågår ju massa planeringsverksamhet. Man bestämmer sig i slutet av 40 för att börja planera för Barbarossa. Man planerar, som du säger, man ställer in operationer mot Storbritannien. Man planerar Gibraltar, man planerar Balkan, man planerar det ena med det tredje med det fjärde. Mm. Och det här pågår ju hela tiden. Och de här olika planerna. Men det är inte säkert att de sätts i verket. Så man får inte ta som intäkt att det nödvändigtvis är så att man har tänkt att göra någonting bara för att man planerar.
Nej, precis. Så det handlar bara om att ha liksom förhandlingsvägar också, att Hitler kan dra fram de här korten och snabbt egentligen verkställa beslut. Så fort man märker att en diplomatisk väg är stängd, så att säga, så kan han direkt tillgripa vapen igen.
Och samtidigt som det här pågår, det här Balkankriget, då samlar man ju hela den tyska krigsmakten. Vi pratar ju om då att redan på våren 41 då har man 120 divisioner i östra delarna av Tyskland och börjar flytta dem mot. Alltså, det är ju gigantisk apparat med logistik och det går ju inte bara att snyta ur västen bara pang, utan det måste ju göras i god tid. Och det, så att, det tycker jag, om jag får säga så, att det är ju fascinerande att man genomför den här operationen mot Balkan samtidigt som man pågår hela den där förberedelsen för Barbarossa. Mm. Det tycker jag är spännande.
Mm.
Men ska det bli på något sätt slutorden? Ska vi,
ja, men jag tror det.
Ska vi ge en liten sån där aptitretare här då? Att vi har ju tänkt...
Ja, men vi kan säga så här. Vänta. Vi kan säga så här. Vi kan ju avsluta med att berätta i alla fall att den 27 april 1941 så ockuperar axelmakterna Aten och där är det på något sätt slut. Ja, och de dagarna efter det så ockuperar man även södra Grekland. Och därefter kan man väl lämna över då till vad som kommer här näst, inom i alla fall den här segmentet.
Ja, och det, då tänkte vi att vi ska ta och göra ett avsnitt på luftlandsättningen på Kreta.
Mm.
För det är spännande. Men det får lyssnarna vänta på.
Ja,
så att, det kommer lite annan grejer. Jag får väl tacka dig, Peter, för dina insatser.
Ja, ska vi säga någonting om nästa avsnitt också innan vi tackar för oss? Vad är näst i pipelinen egentligen, Martin? Är det Falklandskriget?
Ja, Falklandskriget. Och där är ju britterna igen, apropå det här med att ha kolonialvälde och skicka trupper jorden över. Så har vi ju en, kan man kalla det för, en form av expeditionsinsats i modern tid, om jag uttrycker mig så. Alltså 80-talet.
Ja, det blir vårt första så väldigt moderna avsnitt.
Moderna avsnitt, tror jag. Ja. Så Falklandskriget, ja. Så. Nu har vi försökt att avsluta det här avsnittet flera gånger, men då vill jag tacka dig igen, Peter. Tack ska du ha.
Tack du också, Martin.
Tack, hej.
Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesven, bägge verksamma vid Umeå universitet. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Producent är Urban Lindstedt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.